Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The Great Resignation, om människorna som försvann från arbetsmarknaden under pandemin och som inte kom tillbaka.
Mm. Det är ju så att pandemin fick många att ofrivilligt lämna sina jobb. Och nu visar det sig att det inte alltid är så lätt för arbetsgivare att få dem tillbaka.
Nej, och det här kallas för The Great Resignation, den stora uppsägningen så att säga. Och det är en tydlig trend i vårt västra grannland USA, men utvecklingen syns också globalt.
Och då undrar vi, vilka är det som inte kommer tillbaka till arbetslivet och varför?
Och det här ska vi prata om i dagens avsnitt. Och du lyssnar på Health for Wealth. Och i 6 år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra.
Mm. Det känns skönt att säga att det sa vi för 6 år sedan. Och det kan vi fortsätta säga. Det gäller. För hälsa och välmående på jobbet, ja, vi behöver det. Och det beror på flera faktorer. Till exempel goda samarbeten, ett meningsfullt syfte, rätt resurser. Och så behöver vi utrymme att agera självständigt. Dessutom är det rätt bra att ha trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden så tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult, och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, HR-specialist eller jobbar med HR. Och förstås alla er som är medarbetare eller vill bli, eller kanske precis har sagt upp er, för det är det vi ska prata om idag.
Ja, precis. Och du har ju läst på, och jag har också bekantat mig med det här begreppet som vi ju enades om att vi översatte det inte, utan the Great Resignation. Och när du läste om det här, vad kom du fram till att det handlade om då?
Mm. Nej, men det verkar som att det här begreppet eller uttrycket myntades av en professor Anthony Klott på Texas A&M University i USA. Och vad han gjorde då, han förutsåg att många skulle lämna sina jobb när pandemin var över och när vi återgick till en ny sorts normalitet. Och åtminstone i USA har det verkligen blivit så. Rekordmånga jobb är lediga just nu, över 10 miljoner. Och samtidigt, för det här skulle ju kunna vara bra då om det samtidigt fanns många som sökte de här jobben som var lediga, men det är inte så. Utan det har visat sig att en stor grupp människor faktiskt väljer bort arbetslivet.
Ja, och det är ju intressant att då fundera på varför förutspådde han då att många skulle lämna jobben, och också då, vad då väljer bort, behöver man inte liksom jobba längre?
Nej, men precis. Jag fick också klia mig i huvudet där, för att de flesta behöver ju ändå det. Nej, men det här handlar ju om flera saker. Och en sak som man, som alla förstås hade kunnat tänka sig, är ju det här att man kanske håller i sin trygghet under pandemin fast man vill bort. Och då blir det någon slags ketchup-effekt sen när pandemin är över, att då kan man flytta på sig. Men det är ju inte bara det, utan det är också pensionsavgångar som förstås hade hänt ändå. Men här visar det sig att många fler har gått tidigare. Och här tänker man sig att den starka börsutvecklingen kan ha bidragit till att ge människor den möjligheten. Men sen handlar det ju också om att, alltså det finns ju positiva grejer här, tänker jag, för den som då väljer att inte återvända, och det finns negativa. Och precis som alltid är det ju de som är resursstarka som klarar sig bäst och som har mest störst valfrihet. Och det är också faktiskt tyvärr så att män har större möjligheter än kvinnor. Men så här är det ju då. Vissa har valt att skära ner på arbetstiden. Så det kan inte det handlar inte alltid om att man väljer att inte jobba alls. Och det här handlar ju om att vissa har upptäckt att livet innehåller mer än jobb. Man kanske inte vill jobba ihjäl sig. Man kanske vill ha mer tid med familj, med sånt som gör livet värt att leva. Och då kan man ju säga att det ändå är en positiv utveckling. Men sen verkar det i USA i alla fall finnas en ganska stor jämställdhetsfaktor här. Alltså en negativ faktor för kvinnor. Och det är ju så att i många andra länder har de ju haft riktiga lockdowns där barn i skolålder har varit hemma och föräldrar har fått leka lärare samtidigt som de har behövt jobba. Och det här har satt en press på kvinnor att lämna sina jobb i många fall. Och det kan ju handla då om att kvinnan har lägre lön än mannen, och då tittar man på det här tillsammans och tänker att det blir väl jag som får säga upp mig, helt enkelt. Mm.
Ja. Jag tänker det är många delar i det här som både är, man liksom får en bild av att folk passar på något sätt, får insikter som leder till, jag tänker på någon som har ett kanske okej lön, ett ganska flexibelt jobb och väljer att gå ner i tid för att man inser att jag fick mer tid till saker under pandemin och det väcktes insikter. Men väldigt många kommer ju i kontakt med existentiella frågor helt naturligt. Och då insåg att nej, men jag vill faktiskt inte jobba så mycket. Och då ser man, om man tänker på arbetsmarknaden, så kan man ju säga då att om några går ner i tid så skulle det öppna upp för jobb för andra, till exempel. Men också det här då att många hade ju yrken som bara försvann. Alltså och sen nu i många fall kommer tillbaka, men det var för lång tid så att man verkligen drabbades så. Och sen tycker jag det är så intressant det här med den här jämställdhetsfrågan, att om man hade, som vi har poddat om också, det här första skiftet jobbet, andra skiftet allt utanför jobbet och så tredje skiftet koordinera de här två. Om man hade ansvar för det, så är det ju som kvinna då, så är det möjligt att det blev enklare om jag till exempel hade ett jobb som helt plötsligt skedde på distans. Men det är ju synd, liksom, tycker nog vi och många, att det var orsaken till att man fick ihop det. Liksom. Så. Och som sagt, vi hade ju inte homeschooling så många i Sverige, men det är klart att många hade, en del hade ju det, en del hade ju barnen hemma och fick hjälpa till. Och vi kan ju bara hoppas att våra lyssnare, om man är i ett förhållande, så var det båda två som hjälpte till.
Ja, jag funderar lite på det där, för att distansarbetet gör ju att du då kan skära ner på restid och liksom flexa på ett annat sätt, alltså sköta din tid mer fritt. Och samtidigt så riskerar ju hela tiden jobb och allt det där andra att flyta ihop. Och då, jag skulle gärna se en undersökning både i Sverige och globalt om hur det har sett ut när båda föräldrar, i de fall där det finns två föräldrar, där båda föräldrar har frivilligt eller inte börjat jobba på distans, och hur det då har sett ut med ansvaret för hemmet. Om det har förändrats, om det har varit lika ojämställt som tidigare eller om det har blivit liksom mer jämställt. Ja, där kan vi bara gissa.
Ja, det vore intressant. Det finns säkert någon undersökning på det som vi kan gräva fram och återkomma till. Men jag tänker, jag har ju läst lite om det här också, men mer, hur ska jag beskriva hur jag har tänkt kring det? Men jag har liksom gått igång då personligen på det här att wow, eftersom liksom både du och jag brinner för hållbarhet i arbetslivet. Och du har varit egen, jag är egen och jag tänker att Det jag märker är ju att många har fått ta del av det som jag tycker att jag tar för givet när jag är egen, den här flexibiliteten. Men det har självklart påverkat mitt arbetsliv också i och med att jag i större utsträckning nu har mer digitala liksom, leveranser kvar även efter pandemin.
Mm.
Men tillbaka till just att gått igång på det här att det som har skett är liksom människors drivkrafter eller insikter. Att the great resignation, bilden jag får upp, är ju liksom en stor rörelse av människor som inte ställer upp på ett arbetsliv som det var tidigare. Mm. Av många olika faktorer, men att det finns en röd tråd i att vet du vad? There is another way. Liksom, det finns ett annat sätt. Och jag tänker inte ha det så här längre. Och om jag kan så hej då. Jag säger upp mig och gör någonting annat. Den tycker jag är intressant.
Ja, men visst är det så. För att, och som så ofta när det gäller så här stora trender så är det ju lite både och. Men det finns ju helt uppenbart ett stort inslag av det du säger nu. Alltså en insikt om hur vill jag ha livet och en möjlighet att påverka det. Därför att det som har hänt, speciellt i USA, är att makten har skiftat till arbetstagarnas fördel. Just för att det ser ut som det gör. Det finns en massa lediga jobb. Och jag läste bland annat att kedjor som McDonald's och Walmart har höjt löner och infört nya såna här förmåner för att locka tillbaka människor. Men så är det här dubbla då, så att det har skett en flykt från låglönejobb, alltså många serviceyrken som förstås har drabbats hårt av pandemin inom besöksnäring, handel, lagerjobb, sjukvård, där folk kanske inte direkt har sagts upp men istället utsatts för en väldigt hård press och kanske inte haft den bästa arbetsmiljön, fått kallas in, fått jobba mycket mer än det var tänkt. Där lämnar folk, och det här är ju också yrken där kvinnor är i majoritet. Och då kan man ju fråga sig här, om en stor mängd människor har fått mer makt på arbetsmarknaden, ja men det kan man väl ändå säga är bra. För jag menar, om vi tittar på det här med svenska ögon så vill vi ha en maktfördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men många av de skevheter vi känner till, som ja men väldigt ojämställda löner, väldigt liksom, ja, ekonomiska klyftor, kan ju förbättras av att arbetstagare får makt. Men jag undrar om... Mm. Jag tänker att som vanligt, det här är vad jag gissar efter att ha läst på, så är det nog ändå så att det är liksom vi i medelklassen, vi som redan är inne på arbetsmarknaden, vi som redan betraktas som liksom igång och sådana som är rekryterbara, som har de största fördelarna faktiskt. Men det är intressant då, för att man ser även globalt, jag tittade på ett företag, ett HR-företag då, som heter Visier, jag är inte säker på hur man uttalar det, men de gjorde en djupanalys med sin data då, som är, omfattar över 9 miljoner anställda på 4 000 globala bolag. Och de kunde se då två tydliga trender, dels att uppsägningarna var flest bland anställda mitt i karriären, alltså mellan 30-45 ungefär. Då. Och där skedde alltså en 20% ökning av antalet uppsägningar mellan 2020 och 2021. Men sen också att det var flest uppsägningar i teknik- och hälsovårdsbranscherna. Och det här är ju då branscher där det har varit... alltså det har gått bra för techbranschen. Men det innebär ju också att många säkert har fått slita hund och fått alldeles för höga krav med för mycket stress och press. Och inom sjukvården så vet vi ju att det absolut har varit så länge i många delar av världen. Och då är det ju förstås så att många väntar ut slutet på den här pandemin innan de känner sig trygga nog att byta.
Ja,
nej men så det här, det känns som att det finns en massa bra saker här som kan kanske leda till en förändring. Vad tror du, Ann-Sofie? Du är ute och träffar företag och anställda hela tiden och pratar mycket om det här, om hur vi har det på jobbet och hur man ska må bra. Känner du att många refererar till det här med pandemin och att det har fått dem att tänka om?
Ja, alltså det är tudelat. Mycket är ju fokuset på ja, men det här, hur gör vi nu efter pandemin och det här hybrida som man kan liksom känna så här, ja, men det är man trött på att prata om. Fast det är jätteviktigt att prata om det just nu, för det pågår och det, vi vet inte var pendeln kommer stanna. Den kommer förmodligen inte stanna utan så. Och då blir det ju ett fokus där, och där tänker jag, precis som vi pratar om den här maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare, så är ju ett framgångsrikt förhållningssätt till det, det är ju att man hjälps åt inom organisationen mellan medarbetare och liksom ledning, hur det ska skapas. Och gör man det på ett bra sätt, då tänker jag att om man är någon som har fått ett uppvaknande på något sätt under pandemin, kan känna att ja, men här vill jag stanna, för att de här insikterna om mina behov och det jag behöver, det lyssnas på här, och vi hjälps åt att skapa goda förutsättningar kring det. Liksom, vi går tillbaka framåt till någonting nytt. Men sen så upplever jag faktiskt också, så här, om man pratar med människor på individnivå, och också kanske också ganska mottaglig, eftersom jag är egen, så är det ju många som är liksom nyfikna på, för det kan ju vara en ny väg att bli egen. Så. Mm. Och sen vet jag inte om det är sprunget från pandemin eller inte. Men jag tycker generellt i samhället att det är liksom, ja, det ruskas om, gör det. Och jag tänker, om man tänker på teknik, nu spekulerar jag bara i det här, men där tänker jag att om man jobbar med den typen av tjänster, så skulle man kunna generalisera att de kanske skulle kunna vara ganska platsobundna om man jobbar med IT-frågor och inte liksom konkret operativt bygger någon teknisk apparat man behöver vara på plats. Så kanske just det här liksom lite mer digitala nomadlivet är mycket enklare inom den branschen, och att några företag då kanske var snabba på att visa på att här kan du få jobba precis var som helst, jag tänker typ Spotify. Mm. Och då kanske det är lätt att säga upp sig någonstans där det inte sker och välja att jobba någonstans där det sker. Det är bara en tanke, det var bara liksom en spekulation. Så.
Ja, men det är intressant, för det du säger där, och Spotify är ett tydligt exempel på det. Där finns det förstås, du och jag vet inte exakt hur det ser ut in hos dem. Men där man bygger techtjänster som, vad ska jag säga, alltså konsumtionen av de techtjänsterna händer lite då och då när konsumenten känner för det. Det är alltså inte så att leverantören av det här och konsumenten behöver träffas på en plats. Titta här, varsågod, här får du din musiklista. Nej, så är det ju inte. Och det är inte heller så att någon behöver trycka på en knapp samtidigt som den andra ska lyssna. Utan det är ju en leverans som är både tid- och platsoberoende. Och de här två grejerna med tid och plats är lite intressanta som filter att titta på vad det är som händer nu. Det har ju egentligen inte med pandemin att göra bara, men tid- och platsberoende branscher fick ju ta den allra hårdaste smällen under pandemin. Och framförallt platsberoende, därför att ja, när vi träffas, det är då vi kan smitta varandra. Så det här vet vi redan, det är hotell, restaurang, resebranschen, musik, underhållning, ja. Och då visar det sig att de verksamheter som har mer, det kanske är platsberoende det man levererar. Men det är, man behöver inte vara där samtidigt som en självservicestation för att tanka din bil. Sådär. Det är, den typen av verksamheter har klarat sig bättre. Men sen är det ju så att där tiden är samtidig men där platsen är oberoende, ja, men då går vi ju vidare. Då blir det ju ofta delvis digitalt. Alltså det kan vara mattjänster för hemleverans.
Mm.
Där förstås maten behöver ju vara tillagad någonstans och den behöver hämtas av någon. Men det är liksom inte så att du bara serverar lunch mellan 11 och 13. Utan folk kan bli hungriga lite när som. Nätdoktorer. Som ju har gjort att vi kan då besöka vården lite oberoende av när och var vi behöver den. Där har det ju gått ännu bättre. Men den största rörelsen av arbetskraft, alltså var folk vill jobba, det är faktiskt mot verksamheter där man varken är beroende av tid eller plats. Och det kan ju vara då olika. Ja, men alltså det är ju ofta tekniska digitala lösningar. Onlinebutiker, techtjänster och så vidare. Där det kanske finns en fysisk leverans i bakgrunden, men då är det ju inte till lagret de flesta söker sig, utan till utvecklingen av tjänsterna.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Intressanta reflektioner. Men jag tänker, och i Sverige då?
Mm. Ja, men det här med vad the great resignation, det verkar inte ha kommit hit ännu i alla fall. Och en av alla artiklar jag läste om det här i DN, där var det en svensk expert som sa det, att, eller jag tror att hon också, eller jag vet att hon lutade sig mot arbets men gud, vad heter de nu då? Nu känner jag mig dum i huvudet. Där man söker jobb. Jag har fått afasi, Ann-Sofie. Arbetsförmedlingen.
Ja, jag fick också det nu. Arbetsförmedlingen, ja.
Hur kunde jag inte komma ihåg det?
Men vi har inte varit där på ett tag, kanske du och jag. Så det var därför.
Ja. Nej, precis. Nej, men deras siffror visar att nej, vi är inte där ännu. Men däremot så kan det ju vara så att om ekonomin då fortsätter att vara stark. Vi går in i en tid nu med stor osäkerhet på många sätt inom världsekonomin. Men framförallt inom branscher där utvecklingen är stark så kommer det ju finnas ett stort behov av att anställa folk. Och då kommer man hur som helst att vara mer beroende av vad arbetstagare vill och vilka krav de ställer på sina jobb. Och det kan ju vara sånt som att nej, men vi vet ju till exempel att det finns väldigt många nu som absolut inte är beredda att släppa på den här möjligheten att jobba på distans. Och det får de flesta arbetsgivare bara tugga i sig faktiskt.
Ja, precis, och då kommer vi in på det som jag tror att vi har pratat om, just att ja, men det, vad som är rätt eller fel, vart man behöver jobba för att få det bäst. Man kanske inte har råd att vara så tuff med det, för att man behöver kunna säga att ja, men här får du göra som du vill, men vi hoppas att vi kommer skapa liksom förutsättningar och incitament för dig att faktiskt vilja vara inne på kontoret så mycket som det behövs för att verksamheten ska nå sina bästa resultat. Men jag tror inte att, alltså, som du säger, när det är sånt krig om talangerna i vissa branscher, och jag också vet att bland de första frågorna som rekryterare får nu är vad är riktlinjerna för liksom hybridarbete, och det kan vara en sån här, det hade man inte frågat för några år sedan kanske. Och det kan vara en game changer, så kanske man måste säga att ja, här får man göra lite som man vill, för det är någonting som man nu mer förutsätter, om det inte är liksom helt givet att jag ska stå i den här kassan, ja men då förstår jag, kan jag jobba hemma? Nej, det funkar inte riktigt så. Och sen också det här att vi ser, jag lyssnade med ett halvt öra igår på ett program, jag lyssnade på P1 hela tiden, som pratade om det nya tjänstesamhället och också alla dessa nya liksom, ja, men just leveranser hem av saker som ju såklart ökade jättemycket under pandemin, och det sker en förflyttning i vart jobben liksom, finns. Men så okej, så att i Sverige så ser vi inte riktigt det här, och vi har också en annan situation med vårt starka sociala skyddsnät. Ja.
Ja, så att det kan ju ha varit så att man här då över tid har kunnat vara lite mer fri att faktiskt byta jobb om det har varit tufft på något sätt eller man vill byta. Men något som är intressant, för allt det här handlar ju inte om pandemin. Pandemin har väl i stort sett bara förstärkt trender som redan har funnits. Jag menar, flykten från låglöneyrken, att den ökar i USA, det är kanske inte så konstigt. Man pratar ju väldigt mycket också om att det kommer att automatiseras där. Samtidigt så säger många att det är kanske mer det här mellanskiktet som kommer att automatiseras ännu mer. Och det här är någonting som jag inte alls har läst på så mycket om, men som jag har sett lite i periferin, och det kanske du också har stött på, Ann-Sofie, att man ser på längre sikt någon slags decentralisering av arbetsmarknaden, där det mer blir så att vi som då har någon typ av kompetens erbjuder den direkt till någon slags slutkonsument utan så många mellanhänder. Ja, men säg då hos mig, vi är konsulter och vi jobbar ju för sig i team för att leverera grejer, men att det kanske inte skulle vara så att jag då går genom min arbetsplats som är en konsultbyrå eller rådgivningsbyrå för att leverera min kompetens, utan att jag är med i någon slags digitala flöden där jag liksom hela tiden kan leverera min kompetens i mindre paket till olika konsumenter av den. Jag är inte helt säker på hur det här funkar, men jag förstår ju också att det är den digitala utvecklingen som möjliggör det här. Alltså att man skär bort mellanhänder helt enkelt.
Lite som en liksom, del av gig-ekonomin på något sätt.
En förlängning liksom.
Ja. Men, och jag tänker att ja, men, den här utvecklingen då till, ja, mer, om man generaliserar, mer ifrån att vi är på samma plats vid samma tid och levererar saker till varandra, till att plats kan vara olika, tid kan vara olika. Så, och då tänker jag så här, är den här utvecklingen bra för alla? Så att den passar kanske inte för alla. Det kräver ett stort ansvar. Och så, och också, jag tänker också kanske personlighetstyper, någon som har förmågan att ja, men jag behöver jättemycket social kontakt, så det styr jag upp själv. Liksom så. Det vet jag att man pratar om också under pandemin, att de extroverta, de led, men de tog också i tag i saker och sökte upp och löste det där sociala, medan de som är introvert, alltså sociala kontakten löstes mycket av det som uppstod på kontoret på det sättet som vi sågs. Och gör vi inte det, så kan det bli att många blir mer liksom ensamma, men också behöver drivkraften i att få saker gjorda av sammanhangen som man får med andra, som på något sätt liksom, alltså förändras ganska mycket om vi verkar så här.
Nej, men precis. När man läser då att det blir allt viktigare för företag att rekrytera människor som är självgående, drivna, tar ansvar, och då tar ansvar inte bara för det de ska göra idag utan även för sin personliga karriärutveckling. Det är ju en viktig signal till den som ska rekrytera. Men jag tänker ju också, precis, vad händer med alla andra? Och oavsett vad det är för personlighetstyp och om vi glömmer sådana saker, så kan man ju tänka på unga personer. För det har inte varit lätt för unga som... det har varit svårare att komma in på arbetsmarknaden helt enkelt. Många klassiska instegsjobb inom hotell, restaurang, besöksnäring och så vidare, handel. Ja, men det har ju varit tuffare då förstås under pandemin. Och jag kan tänka mig att det blir ett glapp då för de som gick ut skolan kanske när pandemin började. Sen är det en sak som jag tänker på också. Det är ju inte så att vi helt lämnar platsberoende jobb. Så hur än ser det ut i framtiden, alltså om 30, 40, 50 år, så är det ju många yrken som under en lång tid framöver kommer att efterfrågas som är platsberoende. Och där kan man ju se att det saknas människor idag inom yrken som elektriker, VVS-montör, snickare. Och det saknas också lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, som vi nämnde, som har sagt upp sig i mängder. IT-specialister, ja, de är i och för sig inte så platsberoende alla gånger. Men okej, om man tittar på det här då, att det blir mer och mer asynkront, som det heter. Alltså arbetet är inte beroende av att vi är på samma plats eller jobbar ens samtidigt ihop. Det finns då fördelar för många som är de här självgående typerna, som är inne på arbetsmarknaden. De blir mer efterfrågade. De unga kanske stängs ute. För jag tänker i alla fall att när du ska in i en verksamhet och du är antingen ung eller ny, för att du har jobbat med något annat och du har skolat om dig. Visst är det så, Ann-Sofie, att det ändå är lättare att få den här guidningen man behöver när man kan vara på samma plats?
Ja, nej, men jag bara tänker på hur vi kommunicerar med varandra. Liksom hur många dimensioner av det som vi vet faller bort liksom i det digitala. Och hur mycket jobbigare det är. Och då kan man tänka att en sak är ju att ha möte med någon som jag känner. Och det andra är ju att någon jag inte känner, det jag dessutom ska lära mig någonting, alltså en ny roll. Att, det är inte helt lätt. Och precis som du säger, det blir så lätt att man ibland hamnar i det här och pratar om det som att hela samhället skulle kunna leva på det här sättet. Men det kan det inte, det ska det inte. Och nej.
Och i alla fall inte ännu. Därför att okej, vi kanske lär oss det här, och om vi fortfarande poddar om 10 år så kanske det är så här att ja, men nu har man ju alltid onboarding digitalt. Det är ju inga konstigheter, och chefer har vant sig vid att leda digitalt och sådär. Så kan det ju vara, men än så länge är vi ju lite ovana.
Ja, precis. Och jag menar, jag hörde någon som sa, ja, nej, men för att kultur, det kan man faktiskt inte bygga om man inte ses. Så det får man liksom inse. Så kan man inte heller säga, utan igen så bara titta på Spotify och andra. Men däremot så kräver olika liksom uppsättningar, alltså det kräver olika förutsättningar. Det kräver olika kompetenser hos individen, det kräver olika arbetssätt för teamen man jobbar i, och det kräver olika sätt att jobba med strukturen i organisationen.
Nej, men precis.
Så är det ändå.
Och en av de artiklar jag läste på inför det här avsnittet visade det också och lutade sig mot forskning då, att för alla arbetsteam har det alltid varit väldigt viktigt just med rolltydlighet, tydlighet kring uppgifter och tydlighet kring hur samarbetet ska fungera. Men att när man går över till, eller fortsätter med för vissa, helt digitala team, då blir det här viktigare än någonsin.
Mm, absolut. Och att återkomma till det ämnet ganska regelbundet, eftersom det händer saker hela tiden.
Mm.
Roller, precis, för att du hade med också någon liten liksom checklista på roller, uppgifter och hur samarbetet ska fungera och struktureras, och det är inte satt i sten, utan så fort det kommer in, det händer någonting eller kan komma in en ny person i teamet, så behöver man, prata om det här.
Och bara, jag tänker tillbaka till det här när man inte ses och man ska guida någon in i ett jobb eller själv blir guidad in. Det är ju trots allt så att för oss då, som är såna här kontorsnissar och som jobbar mycket med en dator, så händer ju en stor del av jobbet när jag sitter med en datorskärm och tangentbord framför mig. Mm. Och när vi ses digitalt, som vi gör nu, vi spelar in digitalt, vi ser varandra, vi kan prata, vi kan lyssna på varandra och se varandra. Du kan dela skärm, jag kan titta på det, men jag ser ju inte riktigt vad du... Alltså, hur du använder ditt tangentbord. Alltså jag tänker att i alla fall på mitt jobb så lärde jag mig mycket av mina kollegor tidigare när jag såg såna små hacks de gjorde. Man kanske satt bredvid varandra och skulle lösa en uppgift, och så såg jag så här, men kolla Frida, du gör så där när du delar ett dokument, eller du vet, de här små vardagsgrejerna, de ser man inte längre.
Nej. Nej, precis. Och det är det där att regelbundet, vad är det vi missar? Vad är det vi inte ser just nu? Vad är det vi tappar? Vad behöver ske när vi ses? Vad behöver vi göra då?
Ja. Mm.
Jag tänker lite tillbaka till det här The Great Resignation. Liksom, alltså själva liksom innehållet och liksom möjligheten, eftersom vi poddar om arbetsplatsen. Att om vi ändå säger så här, ja men förut pratade man väl om att sånt som skedde i USA, så tog det några månader eller ett år eller vad det nu kunde vara, utsvängda jeans eller vad det var, så kom det till Sverige. Okay, men right. Så ponera då att vi inte ser liksom samma rörelse ännu, men att det också sker, tänker jag. Jag tänker både det här att det är att man hade tänkt göra någonting som man sköt upp och sen gjorde under pandemin, och därför blev det en extra våg då. Men om man liksom kommer till den här insikten om att nej, jag vill ha ett annorlunda arbetsliv, så tänker jag att det ändå finns liksom en väldig potential i lite, vilket jag tror att han också skriver det här, eller hon eller han som skrev artikeln på World Economic Forum, att det finns ett win-win i det här om vi tar tag i det. En win-win både för arbetsgivare och arbetstagare, att om vi kokar ner det till att man har fått smaka på ett arbetsliv, vare sig sitt eget eller sett andras, eller fått livsomvälvande insikter att jag vill inte fortsätta så här, så det är ju, ur kriser kommer ju möjligheter.
Ja.
Att vi har ett fantastiskt möjlighet nu att skapa ett bättre arbetsliv.
Ja men absolut, och framförallt då återigen till oss kontorsnissar, mitt i livet, mitt i karriären, så finns det väldigt mycket frihet här som är en vinst. Det finns också risker för gränslöshet, det har vi poddat om många gånger, hur livet liksom flyter ihop. Men det finns mycket positivt som många vill, helt uppenbart vill ha. Slippa restider, slippa anpassa sig till andras kalendrar och så vidare. Och även för arbetsgivarna finns det ju förstås möjligheter här, för att man kan ju rekrytera i helt andra kommuner, helt andra länder. Man behöver inte bara hitta kompetensen i samma stad och så vidare. Och det gäller ju samma sak för den som söker jobb. Jag kan sitta i ett land på ena sidan jordklotet och jag kan söka jobb där huvudkvarteret för företaget ligger någon helt annanstans.
Mm. Och kanske, jag tänker som i Spotifys fall, alla skulle nästan kunna få jobba på dagtid. Ingen skulle behöva jobba natt, därför att då lägger man ju kanske supportfunktioner, alltså just det där som man annars kanske har. Och sen kan det ju vara att det är delar av vissa yrken när man identifierar att det här går faktiskt att göra lite grann hemifrån eller från den tredje platsen eller så.
Mm.
Men jag tycker att det är jätteintressant med det här spåret, att man har fått någon typ av insikt och fått smak på ett nytt arbetsliv och vilka möjligheter det kommer med.
Mm. Och det är helt klart så att i många branscher i alla fall, och vad det gäller många yrkesroller, så är det även här i Sverige så att makten är ganska stark till arbetstagarens fördel. Och det gör ju att arbetsgivare får fundera på vad är det vi lockar med? Hur kan jag visa för folk som ska börja jobba här att man får utvecklas? Och hur kan vi, det här har vi också poddat om många gånger, hur kan vi se till att vårt kontor kanske inte är en plats där man måste vara? men en plats där man vill vara för att mötas och få det sociala och bygga kulturen och ja, träffa kunder och göra allt sånt som är kul. Mm. Ja, så det är stora förändringar på gång. The Great Resignation kanske inte är här ännu, men många av de här delarna i fenomenet finns här. Även här har förstås varit svårt för människor som är ensamstående, för kvinnor framförallt i låglöneyrken och för alla stressade och pressade människor inom tech och vård, så tror inte jag att situationen är så där jätte... Skillnaden är nog inte så jättestor när vi jämför med USA. Och där hoppas vi att för er som jobbar inom de branscherna att det ger er kraft att förändra och förbättra.
Och jag tänker också, alltså besöksnäring och restauranger som vi inte har och liknande som vi inte har pratat så mycket om, att liksom, det går inte att generalisera kring det här, men att ja, det händer och det fortsätter hända och det är jättekul att vi har möjlighet att podda om sånt som händer och fundera kring det och det här vore jätteintressant verkligen att höra ärliga reflektioner kring. Vad tror ni? Liksom, kommer vi se det här i Sverige? Ser ni det redan på er arbetsplats? Det kanske man inte vill skriva. Men man kan skriva till oss. Man kan mejla till oss.
Mm. Precis, om man vill inte outa sig på LinkedIn. Precis.
Nej, precis. Så kan man göra det. Så kan vi ta upp det anonymt om man vill dela någonting.
Mm. Och det är ju så att vi samarbetar med motivation.se som har en massa artiklar om arbetslivet, organisationskultur, ledarskap och sånt. Den här veckan har vi valt en med lite annorlunda ämne för oss i alla fall. Just vad det är som får svenskar att byta jobb handlar veckans artikel om. Och vi som har poddat mycket om motivation, vi vet att lön inte är det som motiverar oss långsiktigt. Alltså det räcker helt enkelt inte för att hålla uppe motivationen varje dag. Men uppenbarligen är lön den viktigaste faktorn för att få oss att byta jobb. Det visar en undersökning som Blocket har gjort tillsammans med Kantar Sifo som du kan läsa mer om på motivation.se. Och på andra plats efter lön låg just det här med möjligheten att lära sig något nytt. Vi länkar till den här artikeln från inlägget.
Det låter hoppfullt att folk vill lära sig nytt. Det kan man relatera till.
Mm.
Och med det så tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Och som sagt, prata gärna med oss. Följ oss på LinkedIn, prata med oss där. Kommentera gärna våra inlägg och säg hej. Så hörs vi om en vecka med ett nytt ämne. Må så gott!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.